ska några små tassar flytta in hos dig. Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på trygghansa.se. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Thomas Kosma, målvaktstränare i Landskrona Boys. Varmt välkommen till Landskrona Boys-podden.
Tack så mycket. Tack så mycket, tack så mycket.
Poddebut har jag förstått.
Jajamensan.
Hur känns det?
Ja, det är ju bara roligt. Lyfta fram målvaktens arbete. Det är gött.
Underbart. Vi börjar med en faktaruta i sedvanlig stil. Ålder?
41, 42 i november.
Bo?
Ramlösa.
Yrke?
Ja, till viss del fotbollstränare då i Landskrona Boys. Och sen så driver jag ett bolag som heter CG Glass Sweden AB. Som jobbar med fasadglas, till exempel Olympia. Arenan där, allt sånt glas. Visserligen den gamla firman som jag jobbar på med sådana typ av byggnader.
Vad gör du mer exakt som dagarna?
Nu är det, jag driver det helt själv. Så det är allt från försäljning till orderkontroll till... ja, offerter och orderbeställningar och reklamationer och allt vad nu är. Helt och hållet.
Familj?
Jajamensan. Jag har en fru och två barn i huset.
Moderklubb?
HSK, Hässelby SK. Uppe i Stockholm.
Tyngsta merit?
Tyngsta merit? Ja, du. Kan det ha varit... andra plats i skolslutspelet i USA, college, i seniorfotbollen. Sen har jag ett P16 SM-guld med Brommapojkarna.
Bästa fotbollsmatch du spelat?
Ja, men det är ett derby mellan University of Mobile och Springhill College. Där jag spelar Springhill då, så var det på bortaplan. Den absolut bästa match. Tyvärr avslutades med ett rött kort.
För dig?
Ja.
Okej. Felaktigt
naturligtvis.
Okej. Vi skiljer allt från
oss. alltid.
Bästa spelaren som du spelat med?
Du. Alltså Stefan Pallen var bra.
För de som inte vet vem han är. Vem?
Spelade i Öster, vart i Brann. Gjorde väl någon landskamp tror jag, om jag inte minns fel. Lite osäker på det. Ludvig Ernstsson kom i den vevan också. Men det var en kort period. Jag skulle nog hålla dem väldigt högt i varje fall. Sen ungdomsfotbollen så har jag ju spelat med Nils-Erik Johansson och Pablo Pinones Archo och en del spelare som har gjort det väldigt, väldigt bra också i sina karriärer. Men det är, då har vi ändå något år tillbaka i tiden liksom.
Bästa spelaren som du har mött?
Ja, det vet jag inte. På rak arm så här faktiskt. Det finns säkert någon gammal filur som har mött i både USA och Australien, men nej, kom inte på någon namn så.
Bästa tränaren du haft?
Bästa tränaren jag har haft? Seniorfotbollen kan det nog vara... Peter Svensson i Ingby. En gammal elitspelare i Brommapojkarna som sen blev tränare. Det är motsvarande gamla division 2. Han var riktigt bra.
Fritidsintresse?
Ja, det är ju försöka vara ute vid, alltså jag är en beach boy, så jag gillar ju vara vid stranden, alltså. Havet. Det är allt från kan man kväll på en vardag och ta familjen dit och äta middag på stranden och picknick eller, och bara ha massa lekar på stranden, bolllekar och allt vad det nu kan vara. Det är gött.
Inspiratör?
Det finns många. Det finns många inom, jag får ju nästan säga att jag är inspiratör inom olika områden då. Finns företagsledare som imponerar med sitt ledarskap, Sir Richard Branson till exempel. inte bara för att han har blivit en miljardär, utan mer hur han har byggt sina företag och hur kundnöjdheten oftast är och hur anställdas nöjdhet oftast är. Sen finns väl olycksfall i arbetet där också, men han är duktig. Fotbollsmässigt så försöker jag nog ta till mig så mycket som möjligt utav oftast de som har lite mer erfarenhet än jag. Mycket kontakt med Johnny Fedel, mycket kontakt med Benny Johansson, gammal Landskrona-profil.
Johnny Fedel, för de som inte har koll, i Malmö FFs målvaktstränare.
Precis, och de har ju varit med om mer än någon annan, av förklarliga skäl. De är födda tidigare och kanske en karriär åtminstone inom Sverige som är på mycket högre nivå. Så att det är alltid intressant att prata. Förhoppningsvis är det likadant åt deras håll, alltså vi pratar aldrig ensidigt, så det är kul.
Ditt livs värsta ögonblick?
Värsta? Det var en negativ syn på det hela.
Det värsta kommer en mer positiv fråga här efter.
Värsta ögonblick? Oj. Det sista knäskadan, tror jag. Som gjorde min femte knäoperation, så gjorde att jag fick sluta spela fotboll. Och det togs på uppvaket på sjukhuset. Det är många pratar om det här med idrotter som har varit i elit, att de tappar en identitet när de slutar. Jag kan absolut hålla med om det. Det kändes tomt.
Vi kommer gå in på det ämnet senare också. Men för att avsluta fakta utan... Men en positiv fråga. Ditt livs bästa ögonblick?
Riktigt klisché. Alltså, det är ju mina barns födelse. Så är det. Och sen naturligtvis när jag fick gifta mig med min fru. Det var en fantastiskt stolt ögonblick. Så är det.
Ska vi ta avstamp i Stockholm och HSK, som du sa, Hässelby SK. Mm. Det var där det började en gång i tiden.
Var där det började.
För dig. Mm. Berätta. När började? Hur började? Hur minns du de åren?
Ja, det började när jag var 6 år, helt enkelt. Man hade inte lika mycket som ungdomar har idag att välja på något sätt. Och växte upp i en betongdjungel på ett sätt. Och då fotbollen var ju en stor del av våra liv. Men barnen generellt lekte ju ute på gatorna. Och så samlades man 2 gånger i veckan på fotbollsplanen och hade organiserat fotboll. Och så delade vi sig in i, tror jag var... 4 lag i varje fall. Så pass många barn var i området. Så där började fotbollen. Alltid målvakt. Min bror var målvakt. Det är en stor idol för mig. Och av någon anledning så har det väl fallit sig naturligt att ställa sig mellan stolparna och kasta sig på marken efter bollar.
Från att du var 6 år så var du målvakt?
Ja, man hade ju inte samma idag. Om ju... Pratar man ju med tränare och barn idag liksom att man inte ska välja en position förrän mycket senare. Men den kunskapen och det tänket hade man ju inte då. Utan man lät barn spela där de spelade. Och så var det ingen annan som ville stå och jag ville ju stå. Och då blev det ju aldrig något problem. Kanske lite enkelt för tränarna, men det är klart man har haft nytta av att spela ute. Både konditionsmässigt och med fötterna. På ett annat sätt. Men nej, det blev målvakt.
Kände du en omedelbar kärlek för sporten?
Ja. Fotboll har alltid varit något speciellt för mig i alla fall. Det är det bästa jag vet. Fortfarande.
Hur fortsatte de där ungdomsåren? För du kom sedan mera till betydligt större klubbar i Stockholm.
AIK i några år. Fantastisk tid.
Hur gammal var du då?
Får man ju leta långt bak. Första 11-manna-året, så det är väl det året man är 14, tror jag. Det var då, i alla fall. Så var där i 2 år. Om jag inte minns helt fel. Gick tillbaka till Hässelby 1 år och sen Brommapojken efter det. Så var det nog sen seniorfotboll i Ängby SK när jag var... Och det året jag ska fylla 18, jag var 17 då. När jag gick dit.
AIK och sen Hässelby och sen BP. Varför blev det en tillfällig comeback i Hässelby?
Rätt så sent beslut egentligen, men du vet, i Stockholm är ingenting nära. Ta lång tid att åka mellan Hässelby och Solna. Och skolan tog ju mycket tid då också, för mig i alla fall. Och då till slut så kände jag nog att jag behövde komma närmare. Sen, jag ska inte säga att det bara var med kompisar skull, för jag hade aldrig gått till AIK från början. Och inte till BP heller senare. Men det var ju en trygg miljö att komma till. Om man väl ska göra ett avbrott så var det en trygg miljö, och det var ju ändå att komma hem till folk man kände på något sätt. Sen hade Hässelby någonting bra på G. De gjorde bra resultat i vår åldersgrupp och kanske bättre än vad vi borde gjort rent krasst för klubbens storlek liksom. Så det var ju inget, det var inte så att man kom hem till något dynggäng på det sättet. Så det var bara en bra resa helt enkelt.
Varför gick du till AIK i tidiga tonåren? Var det för att göra en helhjärtad satsning eller?
Ja, en del i det hela, ja. Det skulle jag nog vilja säga. Det är intressant att ändå komma till en stor klubb. Du har andra förutsättningar, ett annat tänk, andra möjligheter. Kul att testa vingarna. Jag har väl aldrig varit den som alltid sökt trygghet hela tiden. Utan jag kastar mig gärna ut. För jag vet att jag har alltid någonting att komma hem till. Så det var nog en sån grej helt enkelt. Så det är klart, det är smickrande. Jag är ju AIK också. Kommer AIK och ringer så det är klart att då lyssnar man.
För det var så att AIK ringde till dig?
Absolut. Det var efter en match vi hade mött varandra. Vi åkte på storpisk, men det kunde säkert bli 3 gånger mer än vad det blev. Och efter det så ringde de faktiskt. Så fick jag göra några träningar och det kändes ju bra som helst. Så.
Hur bra var du i den åldern?
Det vet jag inte. Jag var rätt så duktig, det får jag nog lov att säga. Men om man är bättre eller sämre än någon annan, det kommer jag knappt ihåg på det sättet. Men det är klart att man finns man med på den raden där och då, så det är klart att man har någonting i sig.
Var du med i stadslag och aktuell för ungdomslandslag?
Nej, det var lite speciellt. Hur det funkar? Man lag i Hässelby då till exempel låg i en lägre division. Då fick jag bara skicka en till uttagningarna. Alltså det var lite blandat där.
Och det blev inte du?
Nej, vi hade en utspelare, David Blom hette han, som var fantastisk. Som också var med i BP och vann SM sen med mig. Han var fantastiskt duktig fotbollsspelare. Jag hade nog kunnat gå väldigt långt, men det var studier och annat som kom i vägen där också. Men han var bra, så han kom dit. Det var Erland Hellström som stod i stadslaget, om jag inte missminner mig helt fel. Den andra målet vet jag inte vem det var.
Erland Hellström som senare spelar i Hammarby, ja, bland annat.
Ja. Han de borde ju rimligtvis vara två, men jag kommer inte ihåg vem den andra var. Men han var det i alla fall som stod mest.
Och i BP så blev ni alltså bäst i Sverige i er årskull. Hur var hela den upplevelsen? Vad hade ni för typ av lag?
Den var ju, ska man säga, den är också lite sådär halv bananskalaktig. För det var väl, ja, kallade det så åtminstone i våra munnar för utruppen, det laget. Och där ingick ju inte jag egentligen. Det var Nikos, jag kommer inte ihåg vad han heter för efternamn. Han stod några matcher eller några säsonger i A-laget sen, en 81 som stod. Och jag stod i laget under, som var väldigt bra det också. Så sen så fick jag göra en match mot AIK och höll nollan och blev uppflyttad. Och det var ju någon månad innan slutspelet började. Så jag fick stå i Allsvenskan där och sen slutspelet var på bänken då för Nico att spela, men man fick ändå vara med om resan och det var rätt kul. Och det laget är ju, ja, det måste vara unikt på ett sätt. Alltså det är ju Nils-Erik Johansson, Joel Riddes, Babi Stefanidis, Pablo Pinones Arce, Kristoffer Clemente eller Christian Clemente. Tobias Arbak som var landslagsspelare, han blev inte proffsen, men han där och då kanske han var bäst. Vi hade David Blom som jag nämnde. Alltså det var ju var det en kille från Växjö som sen spelade i England i League 2. Jag kommer inte ihåg vad han heter nu. Men alltså det, Micke Nord vann 150 matcher i BP sen när jag har lagit Superettan och Sirius. Alltså det är ett fantastiskt lag. Benjamin Sejum kanske spelade i Hammarby också sen, anfallare. Alltså det var ett bra lag.
Hur länge stannade du i BP?
Det var de säsongerna. Sen så valde jag att gå till seniorfotboll Ängby. Det var mitt eget val då. Och tyckte att det var lockare. Jag och Micke Nord, en av mina bästa vänner då. Han gick också med från BP. David Blom kom också. Så var vi där. Och det var en väldigt utvecklande tid. Kanske något år för tidigt, kanske inte. Jag vet att man kan aldrig liksom se spåkulan om man hade valt den andra vägen. Men för mig där och då kändes det väldigt rätt i varje fall. Och göra. Och det, jag ångrar det inte, men ibland är det klart att man funderar vad som hade hänt om man hade stannat kvar eller om man hade valt någon annan väg.
Vilken division var det?
Då var det motsvarande division 3. Vi vann det året. Alltså Ängby är ju en klubb som hade väldigt nära samarbete med Brommapojkarna och det var väldigt stort sett hela laget hade haft någon typ av historik i Brommapojkarna, så var välutbildade fotbollsspelare. Sen var de flesta födda runt mellan 75 och 77, så de var lite äldre och några något år äldre liksom. Men så var väldigt bra fotbollsspelare. Härligt, härligt gäng. Bra klubb.
Var det aktuellt att komma till en elitklubb igen senare?
Ja, jag gick ju till Öster från Ängby när jag flyttade ner till Växjö, men jag flyttade för studiernas skull till Växjö universitet. Och kom till Öster och var där i 5 månader och bara träna egentligen tillsammans med Claes Gren och Peter Kenfors. Det var Lildamma som var huvudtränare.
Och vilken serie spelar Öster i då?
Superettan då. Så var jag där rätt många månader och fick kontraktet sen, för Claes Gren gick till Växjö BK, alltså trappa ner, och fick kontraktet. Och där återigen så kom man till de här situationerna där man kanske mer skyddad idag med agenter och allt vad nu är. Jag hade ju inte det och förhandlat fram och diskussioner med Ängby och BP, lång historia, men hur som helst så till slut så kom man överens om en övergångssumma som skulle betalas, för det var ju att man kunde bli ettårsfall och inte spela fotboll överhuvudtaget för att man satt fast mellan två klubbar. Och där och då så sa jag okej till att spela en träningsmatch, men skadade mig och så hade vi en klausul, och det var samma sak med alla. Det var jag och Tobias Edenvik som nu Norrby har tagit in igen, som har varit akademi ansvarig där, och Kristoffer Bublis och Rosendal och så Jonas Almén. Om vi skadade oss där så hade de rätt att bryta kontraktet fram till säsongen börja, så länge de inte har betalt hela övergångssumman. Och Öster hade ganska stora ekonomiska problem då och hade någon avbetalningsplan liksom, till BP slash Ängby, för BP hade rätt till 50% av summan också. Och där skadade jag mig och var borta i nästan 2 månader. Under den tiden så förstår jag klubben, men det var lite knäckande då, men jag förstår klubben. Björn Stringhäng blev ledig och han har spelat i Malmö FF och han kom för någon mindre ligaklubb i England gratis. Så de signade honom och jag fick riva mitt kontrakt. Och då, det är klart det var knäckande, men det lärde man så mycket av. Men det var där och då jag tog beslut att jag kan satsa på fotbollen på heltid, för det är så lätt. Jag kände mig liksom, jag kanske var 20 år då. Jag hade nog precis fyllt 20 år, ja. Och kände jag att det är så lätt att kasta iväg en spelare, alltså att bryta ett kontrakt. Det vågade jag inte riktigt satsa på. Då hade jag ändå liksom flyttat för studierna helt själv, kände ingen i stan. Alltså, jag, som sagt, det har jag inte haft någon problem med, men det blev för stort för mig. Så då kände jag att jag måste ha studier att falla tillbaka på. Så då, där blev det ju någon typ av hack i elitsatsningen på ett sätt, även fast Växjö Norra till exempel som han spelade i blev alltså han spelade i motsvarande division 1 var superseriös, fantastisk förening. Så är det ju ändå inte superettan eller så. Man kände det är inte Öster. Öster är en stor förening i Sverige. Öster var stort för mig. Det var nästan för stort med tanke på att man inte har spelat seniorfotboll på den nivån innan man kom från Ängby. Ändå varit i storklubbar innan som junior eller ungdom, men i seniorsammanhang så var Öster stort. Då. När det sen då bröt så blev det lite tack i skivan, så är det ju. Men det var nyttigt. Jag lärde mig väldigt, väldigt mycket av det. Jag är nästan på något konstigt vänster tacksam för det. För det är kanske en av de största lärdomarna jag tar med mig från fotbollens värld egentligen.
Du hamnade i ett vägskäl kan man säga.
Ja, på ett sätt kan man göra det. Även om det fanns lite så tankar. Ängelholm hade gått upp i Superettan och det var prat där då om att jag skulle dit och lite sådär. Men jag ville någonstans ha någonting att falla tillbaka på oss om det skedde sig.
Vad utbildade du dig till i Växjö?
Där läste jag internationell ekonomi, men jag läste bara 2 år där. Sen stack jag till USA för att jag tänkte, rent krasst, var kan jag få den bästa fotbollsutbildningen samtidigt som jag kan få en bra utbildning vid sidan av? USA var på frammarsch och jag fick stipendier hos väldigt, väldigt bra skolor med många bra spelare som Botswanas landslagskapten och så vidare. Vi har några gamla isländska landslagsmän och sådär. Det finns ju regler på det, men de blundar rätt så bra för de reglerna där borta. Och då valde jag det spåret helt enkelt. Så då fick jag lite bästa av båda världar. Där fortsatte jag läsa ekonomi och sen så sedermera har jag läst 2 mastersutbildningar i Australien. En internationella relationer mer mot geopolitisk utveckling och internationell ekonomi också.
Före detta isländska landslagsmän, då blir man ju nyfiken på
det. Ja, Siktor Júlíusson, han är väl den som har gjort mest. Han har gjort 6 matcher och sen hade vi Juri, nu kommer jag inte ihåg vad han heter efternamn, och det är ju efternamn från hans pappa, men jag kommer inte ihåg vad han heter. Han har åtminstone gjort mål mot Uruguay i en träningsmatch.
Det är en merit.
Ja, så att man gjorde bara 3-4 matcher, men det är de höll ju på en nivå som var makelös. Alltså.
Var det här colleget i USA? Var höll du till?
Alabama. Också lite märkligt val kanske. Men jag tänkte att jag skulle vara där 1 år och sen hem igen. Och då ville jag ha någonting som var helt annorlunda mot hemma, mot Stockholm. Jag hade något i Philadelphia och något i New York och lite så. Vilket också i och för sig är jäkligt annorlunda mot Stockholm. Men Alabama är ju väldigt annorlunda.
För de som inte har koll på Alabama, för de som inte har varit där,
ja, berätta. It's in the deep south. Ja, det är ju... Ja. Alla åker runt i pickup trucks och går runt och tog tobak i munnen hela tiden. Det är ju väldigt lantligt, om man säger så. Väldigt vänliga, gästvänliga, härliga människor. Men det är också en mörk sida där du får kontraster av afroamerikanska, ja, här bör det ta problem emellanåt. Och det var det som bland annat spårade mig till att läsa geopolitisk utveckling, att försöka komma ifrån det, bukt med sådana problem. För att det blev, jag gick på 2 universitet och det första blev det uppenbart helt enkelt. Medan det andra hade kommit längre och var mer blandat och det var, alla var lika och så vidare. Så det fick upp ögonen för en problematik i världen som man kanske inte hade upplevt innan på samma sätt.
Vad såg du och vad lärde du dig just kring de här frågorna?
Att världen är fan inte rättvis någonstans. Det stora ja, det handlar väl mer om vilka som hade vissa yrken och så vidare. Och att det kunde vara så stora skillnader rent krasst på grund av kanske var man kommer ifrån eller vad det finns för historik. Liksom. Att det är så starkt går tillbaka flera generationer och så ligger det i. Man pratar om skomakarens barn och där kunde det vara att skomakarens barn blev verkligen skomakare. Va? Medan det kanske inte är så för dig och mig.
Vad triggade det igång för känslor inom dig?
Det är ju fruktansvärt för det första. Och det triggar ju igång att man vill göra någonting åt det. Att försöka påverka på något sätt. Så bör man fundera på det första man kan göra i ett kort perspektiv och i nu läge där man var. Det var ju att umgås med all. Att inte delta i att göra skillnader. Och det är ju bland de mest fantastiska tider jag haft. Alltså många var på... Alltså har vi fortfarande kontakt med, vi var några svenskar som var på samma skola och sådär. Och det är ju fantastiskt. Sen som sagt, det triggar ju igång till att jag då läste vidare den sidan. Nu har jag inte jobbat med det, eftersom jag läste 2 utbildningar och andra anledningar kom in på en annan väg. Va? Men det triggar åtminstone igång tankar att man vill göra någonting åt.
Hur var det fotbollsmässigt på skolan, på college i USA?
Jag skulle säga att förutsättningsmässigt så är det ju ingenting som är sämre än vad de superettan-klubbar jag har varit i, som Landskrona BoIS och Trelleborg eller Öster, rent förutsättningsmässigt. Det är snarare bättre. Det är dietister, du har fystränare, du har 2-3 sjukgymnaster, naprapater, du har läkare, du har ett fyscenter som är fantastiskt och planer som är... Som folk kan dregla över. Alltså det var häftigt att få uppleva. Och det pumpas in pengar i fotbollen och sporten. Framförallt idrotten får man väl säga. På college eller universitet. Så det var roligt. Sen så nivån var det ju en salig skillnad mellan olika skolor. Men de 16 som gick till... var väl 16 tror jag, som gick till nationellt slutspel. De lagen är, skulle nog vilja säga att 5-6 spelare från varje lag har åtminstone haft en heltidskarriär efteråt. Alltså, det var bra nivå. Och det var kul. Men man kunde vinna en match med 20-0 och det kunde vara hårda, tajta bataljer. Liksom. Så att det var väldigt stor skillnad.
När du skulle lämna USA, vad stod du inför? Vilka olika vägval hade du framför dig då?
Där hade jag ju om jag ville stanna först och främst och träna med Atlanta Silverbacks. Backs, heter de. Det är väl Atlanta United idag som vann MLS här för några år sedan.
Vad hade den klubben för status då?
Spelade i... Vad heter den? USL heter den va? Den andra... Fan, det har ju funnits en annan division ganska länge som har bytt namn och status under tid.
Ja, men andra ligan...
Ja, det var inte MLS då, utan andra. Och det var de inte för... Det var ju inte så länge sedan Atlanta United blev MLS heller. Det hade jag där och då, men då var jag nog rätt så färdig och hade siktet inställt på andra sidan jordklotet. Jag ville till Australien. Har alltid velat det. Jag reste runt där efter en fotbollssäsong och ville tillbaka.
Och du kom tillbaka?
Kom tillbaka.
Hur länge var det i Australien?
I 1,5 år. Då var jag färdig med utbildning. Det skulle varit längre i tanken, men jag läste... De här 2 mastersutbildningarna parallellt, så jag förkortade tiden för att läsa. Sen skulle jag bli färdig och så spela professionellt där nere. Och sen skulle jag bara spela. För att det har ändå alltid varit drömmen. Men som sagt, jag ville ha någonting att falla tillbaka på. Och då, när jag hade det, så var tanken att jag bara skulle spela fotboll. Då kom den sista knäskadan i en försäsongsmatch. Så att, där tog det slut.
Om vi börjar med den första tiden i Australien då, så går vi i någon form av kronologisk ordning. Var hade du din bas? Var kom du dit?
Sydney.
Okej. Okay.
Så spelade jag i Fraser Park FC. Heter de klubbarna där ägs utav mindre communities, alltså portugisiska communityn eller makedonska eller kroatiska och så vidare. De är väldigt så, och ju gamla nationella serien NLS som sen på grund av pengarproblem och lite andra problem stängdes ner, och så gjorde man den här A-League då som är stängd. Men de klubbarna hamnade där nere, och så jag hamnade i en sån klubb efter ett provspel. Det var också rätt intressant. Man öppnar upp en hel arena med styrelsen, tränare, och så var det bara jag och målvakt här. En kväll.
Seriöst?
Ja, och så fick vi ha ett stenhårt pass, jag och målvaktstränaren, i 70 minuter kanske.
Och du sen blev så, verkligen granskad.
Ja, och sen så hade de den kvällen, för det var väldigt tajt med transferfönstret. De hade lite så, det var ju några matcher in på säsongen. Och då hade de en lucka, alltså där kunde man göra en justering liksom. Och sen var det ett större fönster längre fram, men där fanns det tid för en liten justering. Så och den var ju mot sitt slut, så då tog de ett beslut på kvällen, och så samtal dagen efter, och så lite diskussioner. Och jag var inte så himla svår flörtad, om jag ska vara ärlig. Det var inte så långa diskussioner, utan det blev väl ett ja, och så skrev jag under, och så körde vi. Dagen efter det fick träna sparken.
Okay.
Ja, han har spelat afrikanska mästerskapen och i Portugal i många, många år. Det var en portugisiska klubb då. Men resultaten var ju också kanske därför. Det fanns en öppning att komma dit, för att resultaten hade väl inte gått i deras väg då. Så det var nästan som kändes nästan lite skönt på ett sätt. För det var ju en ny start för alla då, helt plötsligt. Inte bara för mig att komma in i en grupp, utan det var en ny start för alla. Så då det var roligt. Blev man får väl säga att min sista säsong slutade på topp. Blev årets spelare och höll nollan mot dem som vann serien i sista matchen. Och med den nollan, alltså 0-0 blev det. Och med den matchen så höll vi oss kvar i serien. Så att det var väl en sån roligt avslut. Första gången en målvakt någonsin blev årets spelare. Så det var man glad och extra stolt över.
Och det bidrog väl till ännu starkare drömmar om att göra ännu mer, misstänker jag.
Absolut, så är det ju. Och då kom det en del anbud in.
Varifrån?
Därifrån just då. Och så gick jag, följde jag faktiskt med tränaren, för att han fick också ett anbud och gå vidare. Jag följde med han till Rockdale Citizens.
Vad spelade de?
Samma division, men det var en helt andra förutsättningar. Klubben är större, andra ekonomiska möjligheter. Staden byggde en ny arena och träningscenter åt dem. Och det är en mycket större klubb. Fostrat många, många lokalspelare som blev stora, så australiensiska högsta ligan och så vidare, och en del landslagsmän och sådär. Så att det fanns en annan historik på det sättet. Framgångsrik historik. Fraser Park hade också sin historik, men inte lika framgångsrik kanske. Det var ju fantastiskt. Det var ju roligt i mångt och mycket. Men där blir man varse kanske lite om de här problemen som fanns i tidigare NSL eller vad det heter då. För det var där jag skadade mig, och så slutade lönebetalningarna komma, och så gick det till en tribunal som jag vann och sådär, men för jag hade gjort allting rätt, men därav problemet var det man ville komma åt genom att stänga av den gamla nationella ligan och skapa A-League med mer kontroll och professionell verksamhet på det sättet.
För att ge spelare
trygghet.
En trygghet,
ja, ja, absolut. Absolut. Det blev ju ett jätteproblem för mig personligen, men vi löste det till slut. Eftersom jag inte hade gjort något fel och fick allting. Men det är klart att det blir en stress, så är det ju.
Vilka pengar pratar du om? Vad
känner du? Det håller jag för mig själv. Tråkigt svar, men så för att vara.
Men var det på den nivån så att du kunde leva på?
Jaja, utan tvekan.
Mm.
Så att det... Och det... fanns ju olika bonusar hit och dit beroende på var man kom och slutspel. De är ju slutspel där också, lite sådana här saker. Så absolut.
Sen kom skadan.
Sen kom skada där nere. Och Det är lite märkligt, men det var den tredje knäskadan. Egentligen hade jag haft två stycken innan och kom den tredje i en match. Jag vet inte, knät svunnen väl upp på kvällen. Jag hade fått blivit utbud 85 minuter, för det var debuten i den klubben. Och supporterna stod och applåderade, det hade gått fantastiskt bra faktiskt. Det är inte så ofta jag brukar säga det, men det var en sån... Man kände att fan, det här kan bli en riktigt härlig säsong. Så svunnen knät upp på kvällen och... Dagen efter kunde jag inte gå. Och sen fick jag göra en operation där nere. Utav de hade sån olympiska kommittén, australiska kommitténs läkare, kirurg. Han opererade knät då. Sen misslyckades det, så fick jag operera om mig hos Patrik Överli. Då var han på Movement. Han hade startat Movement-kliniken i Halmstad. Och fick göra två operationer till där faktiskt. Och då, för den första blev jag inte helt lyckad. Och då, den sista operationen så sa han att jag ändå haft ganska tur med knä. Jag kan göra mycket saker idag. Och trots att det liksom, så många operationer. Och då kände han att jag skulle avråda att sluta spela fotboll. Och då var det sluta. När jag lyssnat, alltså jag har alltid lyssnat på idrotts... läkare. Och när de säger de kan, det där är deras jobb, det är inte mitt jobb. Och när han rekommenderade det så fick det vara slut.
Och det sa han till dig på uppvaket?
Mm.
Hur var den känslan?
Där nej, det var ju lite chockande naturligtvis. Men det var ju nog inte... Ja, alltså någonstans så hade man väl...
En lufttorkad fond på vatten och salt serveras med pulveriserad skaldupotät och 2 ml O2 från Skogsmålarkloster. Varsågoda.
Tappat suget på torra dieter? Prova Yasen, medicinsk viktminskning som håller över tid. Yasen, kliniskt bevisad viktnedgång.
Äntligen är det vår i luften. En annan sak som är i luften just nu är pollen och insekter. Men lugn. Det fixar vi. Hos oss på Circle K kan du tvätta bilen snabbt, enkelt och hållbart från endast 159 kronor. Så passa på att möta våren i en skinande ren bil. Välkommen till Circle K.
Jag funderade en del på det innan själv ändå. Alltså. Det är ändå 50 gånger man är under kniven och då i samma knä. Och då det är klart att du funderar lite.
Hur gammal var du då?
20, sista operationen måste ha varit när jag är 28, tror jag. Och det är lite ironi i det hela, för att där och då så fanns det ett erbjudande på ordet från I-League i Indien. Och det fanns en inbjudan till Vitória Guimarães. Och det fanns, ja. Och det fanns tidigare innan jag flyttade hem, för jag gjorde operationen i Sverige då onekligen. Och också från Sydney FC i A-League. Så att det är lite när man tragikomiskt på något sätt att man väljer en väg att ha en trygghet och någonting att falla tillbaka på. Och sen när man ska vara färdig med skolan så ska man bara låta det flyga eller låta det ge sin möjlighet och sin chans. Och när jag blev färdig med skolan så skadade jag mig och... Fick aldrig chansen att flyga helt ut trots att erbjudandena fanns där. Åtminstone två på bordet och vi tog med Resch var att de ville att jag skulle komma ner. Så det vet ju alla som håller på med fotboll att det är en oerhört lång väg innan det blir någon form av verklighet i en kontraktsdiskussion. Men för mig var det stort att bara vara påtänkt i deras framtid. Att ens titta på mig i närmiljö. Och det har ju naturligtvis en koppling till att jag hade spelat för Fresh Park, en portugisiska klubb då, som de har ju scoutat där nere och ser varandra och pratar med varandra och känningar. Så det var den vägen det hade kommit då. Då visste inte de att jag hade två operationer till här med i Sverige. Så att...
Då mådde du de månaderna efter beslutet togs att det blir inte mer fotbollsspelande för din del?
Ja, då mådde man väl inte jättebra. Gjorde jag inte. Jag har en underbar familj som alltid har stöttat, och min fru, då var vi ju sambos, men hon är världens mest fantastiska människa. Hon var ju där för henne. Och då bodde vi i Köpenhamn, för då kände vi, då flyttade vi dit för hennes skull, hon doktorerade, och då Köpenhamn har ju mycket annat att erbjuda. Så det var ju ändå, man kunde bli underhållen på ett annat sätt, försöka få bort tankarna. Och då höll jag mig borta från fotbollen helt och hållet. Kommer jag faktiskt inte ihåg, för nu går det lite, går åren lite ihop faktiskt. Men jag har för mig att det var 2 år. Så då var jag enbart support. Gick och kollade live fotboll, FCK, för jag bodde ganska nära arenan. Och var Brömbe någon gång och någon annan arena, Lyngby någon gång och sådär. Men då var jag bara support. Vad härligt det också.
Ja. Men du blev sugen på att näsla dig in i fotbollsbubblan igen på allvar.
Som sagt, det är det bästa jag vet. Fotboll, det blir man ju varse om efter de här åren, att det är något som saknas än. Det går inte att den här känslan när man står i spelartunneln inför en match, det går inte att ersätta det. Det går inte riktigt att ersätta det som tränare heller, men det är nog det närmaste man kan komma i alla fall, tycker jag. Och jag ville tillbaka in i det. Ville ha den där edgen i livet på något sätt. Som för mig, för min del, bara fotbollen kunde få fram.
Efter Köpenhamn, slog ni ner bopålarna i Skåne då? Eller vad väntade efter?
Ja, vi flyttade till Helsingborg sen. Vi var där i give and take 4 år. Lite mer tror jag. Men något sånt i Köpenhamn och sen så Helsingborg.
Sysslar du med fotboll på något sätt i någon klubb i Köpenhamn?
Nej, jag jobbade i Ystad på företagen och glasbranschen och var fotbollstränare i Rydsgård, där min bror var fotbollstränare. Så var han som egentligen, ska man säga, lockade tillbaka mig in i det. Men han är 5 år äldre och han känner mig kanske bäst i hela världen, och Han visste att jag ville det här igen. Så han frågade om inte jag ville vara med i tränarteamet där.
Vilken nivå var det?
Division 4 tror jag. Men det var en start. Det var på ett sätt ganska härligt också. Och komma tillbaka till vad fotbollen är byggd på. Byggd på kärlek till sporten. Någonstans, och gemenskapen i ett omklädningsrum, och man gör saker och ting tillsammans. Och det var nog rätt så nyttigt, tror jag. Jag tror inte jag hade hanterat att komma in i en elitmiljö direkt på något sätt. Jag behövde nog treva mig fram lite grann och känna att det var det jag ville göra igen. Liksom. Och det var det.
Ja, för du tog steg för steg uppåt i seriepyramiden.
Vad där är det, så går det 2 år, andra året med Thomas Järnberg, för övrigt en legend i skånsk fotboll, Lunds SK, så han är väl ordförande där idag. Han var fantastisk att jobba med, och efter det året så flyttade vi till Helsingborg, för då pendlade jag hela tiden. Så flyttade vi till Helsingborg och där kom jag i kontakt med, ja, i och för sig först och främst satt jag faktiskt i det här rummet och diskuterade med Landskrona Boys en gång, men nu blev det inte. Så då blev det Eskis minne och hittar.
Ja, för vi sitter på Boys kansli här nu. Vad berättade om det mötet med Landskrona Boys?
Ja, jo.
Det är några år sedan nu.
Ja, det var Mats Aronsson hette han, va? Gamla sportchefen. Han hörde av sig. Och så satt jag på möte med honom, och så var jag på något möte med Jörgen Pettersson. Så Max Mölder, min tränarkollega, var spelare idag i truppen tror jag. Och vi kom väl egentligen fram till att vi skulle köra, men mitt, jag var återigen inte heltid, och mitt jobb sa nej till att gå ner så mycket i tid. Och då valde jag att stanna kvar på företaget av ekonomiska skäl, helt enkelt. Det var för riskabelt att chansa på det, och då precis nyinflyttade till Helsingborg och kanske inte hade samma nätverk och så vidare till att skaffa annat jobb. Så den vägen var det, och då blev det, kontaktade jag faktiskt Höga Borg, men de hade någon målvaktstränare, jag vet inte vem det var. Och sen ringde Stefan Jansson, han var tränare i Eskilspinne. Och i samma veva så en gemensam kontakt som spelade i Hitap hörde av sig också. Så då blev det att jag delade på mig själv ett år. Och var någon gång i veckan, eller någon gång två veckor, eller två gånger i veckan i någon klubb. Och någon gång två gånger i veckan i en annan klubb. Och lite så här, delade på mig själv i de två klubbarna.
Och det var på tiden då Eskilspinne var i ettan?
Nej, vi vann tvåan det året. Gick upp i ettan första gången.
Okej.
Och så vi var i tvåan och Hitap var väl i trean, tror jag.
Det tror jag de var då. Mm. Då var du med på resan upp till ettan, för du blev kvar i Eskilspinne.
Ja, där då fick jag väl göra ett val, och då hade jag väl kommit fram till att elitfotboll var kul igen. Alltså det var verkligen det jag ville. Det hade jag kommit fram till innan, men det var ju så jag ville komma fram. Och Division 1 är ju väldigt nära eliten i alla fall. Och Eskilspinne där och då var ju en klubb med förutsättningar som är... De satsar mycket på träning och träningsmiljö och utbildning var inga problem om man vill gå det och sådana saker. Och det var ju... Det lockade ju mig att köra på. Så blev det.
Och efter Eskilspinne så blev det Trelleborgs FF. Mm. Då tog du ytterligare ett kliv upp åt i seriesystemet.
Precis. Och det var ju spännande. Det var ju Christian Hein som ringde. Och vi la ner mig där. Och efter några möten så tyckte vi att det var en bra idé. Att det skulle funka. Så det var roligt. Det är klart, det är... Division 1 är alla ära, det är väldigt elitistiskt också, men det är någonstans de två första serierna i svensk fotboll som är verkligen elitfotboll och det var kul. Det var roligt att vara tillbaka igen på den scenen. Så här. Sen var det ju väldigt märkligt första år då corona slog till, så man visste ju ingenting ett tag. Man bara tränade och allting, men så att det blev ju ett märkligt första år, det får man ju ändå säga. Men ändå väldigt roligt att vara tillbaka.
Efter två år i TFF så ringde Boys igen.
Mm.
Denna gången fann ni en överenskommelse.
Mm.
I vintras så blev du klar.
I vintras blev jag klar, ja.
Vad kände du när Boys ringde och varför nappade du på deras erbjudande?
Ja, först och främst så hade vi ju ingen fortsättning i Trelleborg. Den lösningen där funkade inte för mig. Så vi...
Varför?
Ja, tidsmässigt. Helt enkelt familje och det andra företaget och få ihop saker och ting. Så då valde jag och de, egentligen båda två, att får vi gå vidare. Och då kom denna öppningen, och det är klart, jag har ju följt Boys i närmiljö med tanke på att man bor i Helsingborg. Jag har pratat med Max flera gånger tidigare, träffat han och
Bill, Max Möller, alltså, ja, assistent.
Bill hade jag väl bara mött liksom så, men känner en del spelare och som man har haft tidigare i Eskilspinne, och man har bara hört bra om klubben och framförallt så det här som slog mig i varje fall när jag hade haft de första mötena, och sen så när man väl kritar på och man kommer hit varenda dag, det är ju den positiva andan som klubben upplever just nu, och de positiva vindarna är ju, det är ju faktiskt fantastiskt att få med om, och man märker också att det finns en oerhört stor passion för den här klubben i stan. Det är stadens klubb. Det är folk bryr sig på ett helt annat sätt än vad som kändes av åtminstone nere till exempel i Trelleborg. Där man sliter lite med publiksiffror och så vidare. Det finns fortfarande ett väldigt stort intresse, men här lever det på ett annat sätt. Och det hade man ju hört vid sidan av hela tiden. Och att få då en möjlighet att hoppa på det tåget är jättespännande. Det är sånt som triggar mig i varje fall. Alltså det är fantastiskt.
Hur är det att vara målvaktstränare i Landskrona BoIS? Hur ser din roll ut? Vad gör du?
Ja, vad gör jag? Jag tar hand om våra målvakter, helt enkelt. Både utanför och på plan, höll jag på att säga. Men vi jobbar rätt så intensivt med varandra. Sen så är ju tränarteamet det som är, och det är så det ska vara, väldigt öppet, och vi har öppna diskussioner där man deltar även i det stora hela, i arbetssätt och så vidare. Vad vi ska göra på plan, formationer, press och så vidare. Hur påverkar det målvakterna, hur påverkar det försvaret, hur påverkar det högre upp i banan och vad måste vi vara och så vidare. Så det är en levande, öppen dialog som är härligt och inspirerande att delta i. Så det är roligt.
När jag har pratat runt med folk om dig, så har en gemensam nämnare varit att du sägs vara väldigt fotbollskunnig. Inte bara sett till målvaktsspelet, utan spelet i stort. Och många målvaktstränare har ju ansvarsområden som exempelvis fasta situationer och så vidare. Mm. Hur ser det ut där för dig? Du är med i de stora diskussionerna som du berättar. Har du något konkret ansvarsområde, exempelvis fasta situationer eller liknande?
Nej, däremot så pratar vi väldigt mycket om det. Framförallt defensiva fasta hot som kan uppkomma, och motståndare, vad de är starka på och så vidare. Så här har jag inte någonting konkret så. Utan det faller på andra händer. Men som sagt, återigen så är vi där och pratar med varandra hela tiden om det. I Trelleborg så jobbar jag lite mer så med Magnus Andersson, assisterande och fystränaren där nere, där vi hade fasta. Men för mig spelar det egentligen ingen roll vem som står på namnet, så länge vi har en diskussion om det, för det påverkar mig. Det påverkar min ansvariga spelare, om man nu ska säga så, då, målvakt, hur vi agerar och hur vi ska göra. Så att det är klart att vi pratar och diskuterar.
Hur jobbar du med målvakterna, som ju är i en mer utsatt position än vad utespelare är på sätt och vis? De är mer utelämnade, de är där någonstans ensamma. Hur jobbar du med dem med tanke på det perspektivet?
Ja, alltså jag tror ju på mycket kommunikation. Alltså att man pratar om situationer. Och jag är stenhård i min tro att du måste acceptera att en viss rädsla finns. En viss rädsla att känna sig utlämnad. Den känslan måste vara där. Och acceptansen måste finnas där. Så det är klart att vi pratar om situationer, hur de upplever saker och ting, och det kan ju till exempel vara från tryck utifrån, hur man hanterar det, hur man kanaliserar det, och jag tror ju inte på att inte finnas där för dem, att bara vara där fotbollsmässigt, för då kan du få en viss utveckling, men jag tror den utvecklingen stannas av efter en viss nivå. Medan jobbar du liksom både naturligtvis då på fotbollsplan, men du jobbar även sidan av med olika modeller eller prat om målbilder och hur man mår, och det går inte en enda dag utan att jag kollar med målvakterna som är här den dagen i alla fall, hur de mår och faller det någonting både mentalt eller kroppsligt som jag behöver veta eller ha i åtanke. Det, och jag tror det är viktigt. Jag tror det skapar en trygghet. Det skapar framförallt, tror jag, att de utvecklas. Alltså utvecklar en trygghet i sig själva. Genom att veta att man pratar och man accepterar känslor. För jag tror inte på att stöta bort känslor.
Hur ser din relation ut med utespelarna? Jag har noterat ibland när vissa spelare ska hoppa in, att du är där fram och liksom nästan gnuggar dem i ansiktet och peppar igång dem och kommer med något pepptak. Du verkar ha någon form av roll där ur ett pepptak-perspektiv.
Ja, den är ju inte uttalad.
Utan en outtalad roll, kanske det, man ska säga, såklart.
Utan det är väl snarare så att man är som man är som person. Mm. Och det kan ju vara allt ifrån att man har jobbat med människor i sitt liv och till exempel varit vd på ett bolag, då måste du ta hand om människor där som jag har varit och det kan du ta med här hur du triggar igång. Och det, jag vill ju, det är ju bland det första jag säger till utspelarna också, att jag finns där för dem med. Alltså de har mitt telefonnummer och de kan ringa på kvällar och prata med mig på fotbollsplanen också. Och jag tror liksom inte att man, bara för att jag är målvaktstränare på pappret eller tränare med målvaktsansvar som man kanske mer ska säga, så behöver inte det betyda att det är bara målvakterna jag har hand om. Utan jag tycker, är vi fyra eller fem tränare ute, så är vi fem stycken som faktiskt kan göra någon typ av skillnad. Oavsett vem det är och vad det gäller egentligen.
I BoIS A-trupp finns tre målvakter. Mm. Amon Kadora som har spelat samtliga superettan-matcher i år. Svante Hildeman som dagen innan vi spelar in det här spelar i Svenska Cupen. Och så finns det Hampus Pauli som ingår i ett samarbetsavtal med IFK Trelleborg.
Stämmer.
Ska vi börja med Amon Kadora? Din bild av den här trotjänaren?
Fantastisk kille. Superseriös i det mesta. Han vill utvecklas. Han vill komma fram själv och han vill att klubben ska ta sig vidare och ta steg. Så det är ju någon som brinner för klubbmärket på ett sätt som är ganska unikt idag i fotboll generellt. För att det är inte många som har varit i klubben så länge som han har varit i så många år och brinner så mycket för det. Han är en väldigt, väldigt duktig fotbollsmålvakt. Men de alla tre, så liksom att recensera deras fotbollskunskaper, det kan ju ta både lång och kort tid. Men det är en väldigt, väldigt duktig fotbollsmålvakt som har varit hittills väldigt, väldigt roligt att jobba med. För att han är hörsamma mina idéer och nya tankar. Och jag säger inte att jag har facit eller svar på saker. Jag presenterar olika tankar och idéer hur man ska kunna lösa saker. Och väldigt delaktig i de diskussionerna. Så det är kul.
Amon Kadora, när du inte var här, fick en del kritik förra året, framförallt under hösten.
Mm.
Har ni jobbat med det, du som har kommit in som en ny röst här med nya ögon och kanske ett nytt arbetssätt om man jämför med tidigare målvaktstränaren? Har ni jobbat med just det? För han var ju trots allt i en utsatt position. Han fick en hel del hårda ord mot sig förra året. I januari så började ni från scratch när ni jobbade fram. Var det någonting ni har berört?
Ja,
du har tagit hänsyn till?
Ja, det är klart vi har pratat om förra året. Och jag har ju sett honom i flera år innan dess. Så det är klart att vi... Det har gjort med alla målvakter egentligen. Jag menar, jag mötte ju Svante också nere på Vångavallen. Och har väl sett han i ton och Hampus var väl den enda jag inte hade sett innan och hade någon historik med. Så det är klart att jag och Amr har pratat om det och vad jag ansåg att han har förbättringsområden som vi är väldigt tydliga som vi måste kanske jobba med mer akut kontra vad man kan jobba mer långsiktigt med. Och sen också naturligtvis vad han redan idag eller då i januari var väldigt bra på och vad vi kan utveckla där och hur vi kan göra det. Jag har ju varit motståndare och då scoutar man ju saker hos motståndarna och det är klart att där har man ju scoutat vissa svagheter och det är klart att det kanske har hjälpt mig idag när jag väl ska då komma in i jobbet eller i januari när jag kommer in i jobbet, så visste man ganska mycket redan då. Så det var ju på ett sätt en fördel att komma snabbare in i det.
Hur har Amon Kadoras utveckling sett ut under de här månaderna som ni har jobbat ihop? Har ni lyckats få bort några skönhetsfläckar?
Jag tycker han har utvecklats mycket i framförallt sin prioritering i vad han ska positionera sig eller hur han ska agera i vissa situationer.
Vad menar du då?
Ja, om man ska lämna målet eller stå kvar eller jobba med vinklar eller hur långt ut man ska gå kontra stanna kvar i comfort zone. Vad är det, en halv meter, en meter framför mållinjen eller något sånt där för att få mer reaktionstid och så vidare. Där tycker jag att han utvecklas mycket. Prioriterar lite mer i sitt höjdspel. när det kanske blir en börda att gå ut kontra när måste man gå ut och när kan man gå ut även om det blir en duell men gör nytta. Det är ju någonting som, alltså det är beslut som måste ske på en hundradels sekund. Och gör du inte det så är det väldigt troligt att det blir fel. Och där tycker jag han har utvecklats jättemycket i det spelet. Så att, det är klart att han har utvecklats. Sen så säger inte jag att han, varken han eller jag, är färdigutvecklade. Jag utvecklas varje dag utav de här tre enkla målvakterna för att de har ju anammat det jag vill, att man ställer frågor, att vi har diskussioner och de kommer ibland med lösningar som inte jag har tänkt på, och det är klart att det kan man ju fundera på och anamma i deras spel och så vidare. Så att han har haft en bra utveckling.
Svante Hildeman har liksom Amokadora blivit utsedd till ettans bästa målvakt på senare år. Anslag till BoIS förra året. Sju superettan matcher i år. Har det inte blivit någon hittills? Hur har du jobbat med Svante Hildeman i år? Och kanske framförallt med tanke på att han har ju inte fått speltiden där han vill ha speltiden.
Nej, så är det väl. Att han inte har... alltså jag skulle vilja säga att jag är få förunnad att jobba med två målvakter, eller egentligen tre, men de två kanske är lite närmare varandra, som är så pass nära varandra i sin kapacitet, va? Sen har de olika vad ska man säga, bra sidor kontra mindre bra sidor, vad de är bra på. Han kanske är lite bättre på fötterna än Svante, men det behöver inte betyda att Svante är dålig. Svante är också väldigt bra med fötterna, men kanske inte lika bra och sådär. Så det är allting har ju liksom en bedömningsfråga. Och när säsongen började så valde vi att spela Kado, och han har gjort det väldigt bra, och finns ingen anledning till att byta på grund av hans prestationer. Och det är klart att som andra spade så är det ju, kan det vara väldigt jobbigt. Men är det någonting jag är imponerad av, så är det faktiskt hur Svante har tacklat den här uppgiften. Han har kommit till varje träning. Bidrar till en härlig stämning. Han bidrar alltså i gruppen, i vår lilla grupp. Så är ju fantastiskt. Det kommer med tips och råd och deltar i diskussioner fortfarande. Även det kan vara jobbigt, va? För jag har också varit andra målvakt i väldigt många år utav mina spelår. Och det är klart att det är jobbigt att komma till varje träning och ändå prestera. Men det gör han, och det är otroligt imponerande för mig. Sen så gör han ju väldigt bra. Vi har U21-serien, vi har, som du själv nämnde, han stod i Svenska Cupen igår, stått i DM. Så Svante har också spelat fotbollsmatcher. Det är bara att de har inte varit i Superettan. Och du vet, kanske blir. Han har två varningar. Han kan skada sig. Alltså det är ju den andra målets lott att alltid vara redo. För när chansen kommer så gäller det att ta den. Säger inte jag att man bara har en chans på sig att ta den, utan ofta så får man ju några möjligheter när man väl har fått den möjligheten att spela, va? Men är det någonting han ändå på något sätt alltid, man har alltid haft känslan av att han är, så är att han är redo. Och det är imponerande för mig.
Och trea i ledet, ja, där finns Hampus Pauli som är yngst i den här trion. Han fick matcher i höstas i Besa i division 3 och får nu också match i division 3 denna gången i ett topplag.
I Trelleborg.
Vad kan du säga om honom? För det är ju faktiskt inte alla som har sett honom spela.
Nej, han har stått några U21 här i år, och han stod i någon träningsmatch här i vintras. Han är nog den mest explosiva målet jag någonsin sett i hela mitt liv. Det är galet, det är så hyperexplosivt så att det är nästan för mycket ibland att man kastar sig. Det finns nästan inget mellanläge, och det är utmaningen med honom, det är att bromsa. Faktiskt, och det jobbar vi med varje gång han är här. Nu är han inte här lika ofta när han är då i IFK Trelleborg, men han är ändå här två, tre gånger i veckan enligt ett uttalat schema, ett Hampus Pauli-schema som vi har. Och Han jobbar ju stenhårt. Han är ju dedikerad sin uppgift och sin sak. Fotbollsspelaren Hampus Palmberg. Och det är ju väldigt roligt att jobba med sådana människor.
Vad är nackdelen med att vara för explosiv?
Det är väl det vi vill egentligen komma fram till, att det egentligen inte är en nackdel. Nackdelen med Hampus är att han kanske inte alltid kan göra bedömningen när han inte måste gå max. För det händer ibland att han är så explosiv att han kastar sig max och så får han fånga bollen i magen istället för liksom i händerna lite mer utsträckt snett framför sig och i en bättre miljö liksom, eller bättre område. Så att det finns ju utmaningar med att vara för explosiv just för Hampus Pauli. Men det kan ju vara för att han är som person eller att han är han. Men där finns ju de utmaningar till exempel. Men det är ju bättre det än att man måste jobba på att bli explosiv. Så att han har ju många fina förutsättningar till att göra en god utveckling och få en fin karriär.
Ja, vad ser du för kapacitet hos honom? Han är 19 år.
Mm. Jag vet inte om man ska sitta och bedöma att han är superettan målvakt eller han kommer spela allsvenskan eller han kommer spela i La Liga. Det tror jag inte vi kan sitta och bedöma, men han har egenskaper som många andra sliter för att få. Och sen så har han inte alltid fått en historiskt sett den bästa skolingen. Och där gäller det att hitta någon typ av balans. Man behöver inte ha den bästa tekniken, det är inte det jag är ute efter, men du kanske måste förbättra vissa saker för att få ännu mer större nytta av att du är så pass explosiv som du är. Sådana här saker och bedömningar i positioner. Och det har ju också utvecklats, det tror jag alla kan se på träningsplanen när de är här och de matcherna han gör. Så han är ju väldigt dedikerad också liksom. Så det är bara roligt. Så det är väldigt unikt att ha tre målvakter som det är så kul att träna faktiskt. Som det är här.
Apropå att träna målvakter, vem är den bästa målvakten som du har tränat genom årens lopp? Nu vill vi ha lite namn här.
Ja, bästa målvakten som jag har tränat. Ja, jag får nog ändå säga Johannes Hopf då.
Gamle Bayern-målvakten?
Ja.
När tränade du honom?
Ja, det är ju brorsan mest som har tränat han. Men sen har jag fått hoppa in ibland när brorsan har varit borta och jobbat med han i målvaktsträning. Individuellt. Och isolerat och ibland hela träningen i lag då. Det får jag nog säga.
Mm.
Fantastisk. Fantastisk mål.
Ja, där finns ju också några landslagsmeriter och spel i Turkiet bland annat.
Ja, han gjorde väl någon landskamp tror jag. Varför, åtminstone med trupper och sådär. Men Turkiet var ju fantastiskt också. Så att, en karriär som tog slut lite för tidigt, tycker jag.
Vilka målvakter i Allsvenskan och Superettan rankar du högst i år?
Allsvenskan, alltså jag tycker ju... Djurgårdens Zetterström.
Jakob Fidel Zetterström. Mm,
precis. Alltså jag är väldigt imponerad av honom. Tycker han är väldigt duktig. Sen finns det en del utvecklingsområden som man ser då. Men det gör det ju hos unga målvakter. De behöver rutin. Alltså han hade väl på grund av hjärnskakningar var ju borta från fotbollen i över ett år om inte jag minns med. Och det är ju alltså den comebacken och göra det i en allsvensk miljö i en stor klubb som Djurgården är, så det är otroligt imponerande. Jag tycker han är fantastisk.
Och i Superettan?
Alltså jag tycker Kadora har varit väldigt, väldigt duktig. Sen är ju Malcolm i Halmstad är en fantastisk målvakt också.
Malcolm Nilsson Säfqvist.
Ja. Och gjort det bra. Det finns många bra målvakter i Superettan. Det jag skulle säga att det håller en hög nivå. Alltså. Högre nivå än vad många tror. Faktiskt. Så att det alltså till exempel du har Västerås som ligger bland oss. Jag har ju Fagerström som är väldigt duktig målvakt.
Du har Brage som har gått runt på två väldigt duktiga målvakter. Så att det finns många. Du har två bra i Trelleborg, du har två liksom varenda match vi spelar så har du minst två i vårt lag som är duktiga i Superettan. Så att det håller en hög nivå. Gör det.
Vilken målvakt tycker du är bäst i hela världen?
I hela världen?
Ja, precis.
Ja, men nu kom vi där. Att man har tappat kollen på den internationella fotbollen sen man kom in i elitfotbollen.
Ja, vi satt och pratade om det innan inspelningen. Ja. Att, vi är ju i fotbollsbubblan båda två på olika sätt. Men man missar många Premier League-matcher, många La Liga-matcher och allt vad det är.
Ja, så att jag har inte lika bra koll på det som jag har på allsvenskan och framförallt Superettan. Det har jag inte. Men alltså jag är United-fan så De Gea kommer ju alltid fram för mig. Alltså, så är det. Sen har jag haft kanske några tuffa fighter nu här i början. Men han är ju duktig i varje fall. Så kan jag säga. Sen är någon som är imponerad då, om man ska liksom tänka på det sättet. Alltså vi har ju vår Robin Olsen. Det finns inte många målvakter som gör bättre matcher i landslaget än vad han gör. Kolla vad han har gjort för svenska landslaget de sista åren utan knappt fått spela i sina klubblag. Han är helt otrolig. Och varför han inte får spela, det är för mig alltså en gåta. Men visst, jag ser ju inte han varje dag. Och jag ser inte hans konkurrenter varje dag. Så att det finns ju naturligtvis förklaringar. Men alltså det han har gjort och gör i landslaget är ju helt otroligt egentligen.
Det börjar närma sig tidig torsdagskväll om ungefär exakt två dygn. För klockan är 17.50 nu så går ni in och spelar mot Örgryte på bortaplan. Mm. Det börjar väl 17.00 tror jag.
Ja, det är pausvila
nu. Ja. Vad ser du framför dig i den här matchen mot ett lag som har fått ett otroligt uppsving på senare tid?
Jag tror att det kommer bli en väldigt rolig fotbollsmatch. Bra fotboll, det är två lag som spelar fin fotboll helt enkelt, som jag förespråkar och som vi förespråkar. Det kommer säkert vara en del nerver och mycket känslor inblandade naturligtvis. Det var ju redan, vi mötte ju dem efter våra tre raka förluster, mötte vi dem på hemmaplan. Och gick upp till 3-0 i halvtid och sen så är det ju en 45 minuter närpers för jag tror egentligen alla. Både på plan, utanför plan och på läktarna som påverkar mycket. Och jag säger, den här matchen kommer nog inte ha lika mycket känslor på det sättet. För de hade ju börjat lika dåligt bara med ett kryss. Så nu har vi ju kommit upp oss lite båda två va. Och så på det sättet kanske det kommer inte vara lika nervösa känslor. Men det kommer ju betyda mycket. Det är ju en match, den är värd 3 poäng, men den är i vissa ögon kan man säga att det är en 6-poängsmatch om man nu vill säga så. Samtidigt så finns det ju en dagen efter där också, oavsett hur det går för vilken klubb. Men det kommer nog bli en rolig match. Jag tror och hoppas att vi kan få med oss lite stöd härifrån, för de brukar ha ett ganska starkt stöd på det fantastiska namnet Gamla Ullevi på den nya arenan.
Thomas Kosma, stort tack för att du gästade Landskrona BoIS-podden.
Det är jag som tackar.
Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik.
Demideck presenterar fasadcharader.
Dörrklockan. Du ska gå in där.
Polis.
Effektar.
Nej, tennis tror jag. Pingvin.
Alltså, jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat.
Men det var många år sedan vi målade.
Demideckare målar gärna, men inte så ofta.